Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kedjans trädpodd. Den här gången tänkte vi prata om färger, former och symboler som är kniffade med julen. Eller tiden runt jul. Finns ju även en del kryddor och dofter som vi förknippar med jul. Som vi tänkte liksom diskutera och resonera lite kring. Med mig har jag Fredrik Berg och Maria Jansson. Som ska dela med sig av sina reflektioner och kunskaper kring dessa ämnen. Och då funderar jag på, alltså jul för mig, det är ju väldigt mycket rött, kanske lite grönt, kanske är lite saffran. Blandar jag lite vilt här, men lite kryddor. I vilken ände kan vi börja? Till exempel med färger med rött och grönt, har vi någon känsla av vart det kommer ifrån?
Jag skulle säga så här, att färgerna är till för just färger, att man ska lysa upp mörkret. Det röda har nog kommit lite grann till tomten. Fast inte tomten som vi ser den idag. Utan gårdstomtens tomteluva. För den var röd. Till skillnad från själva gårdstomten som var grå. Och då behövde man ju hålla sig väl med den här gårdstomten. Och sen blev det nog så att konstnärer gillade den röda färgen, för den lyser upp mörkret, och så till slut så blev hela tomten röd. Den har ju till och med varit blå en gång i tiden i vissa länder. Så att jag skulle säga att den röda färgen kommer därifrån, att konstnärer har lyft upp den. Och ett bra exempel är Jenny Nyström. När det gäller gröna så tror jag att det är lite granna hoppet. Att den färgen, alltså hoppet och glädjen över att det kommer någonting som grönskar. Och det kan hänga ihop med Jesusbarnets födelse egentligen. På något sätt. Jag tror det. För det är de här två färgerna. Samtidigt så kan man ju ha klart för sig att rött och grönt tillsammans blir ju väldigt snyggt. Ja. Och det är väl också sånt som spelar in. För egentligen så är julens färg, om man ska titta på den, så är den vit. Och så är det vitt, om man går in i kyrkorna, så är det vitt. Utom en enda dag. Och det är annandag jul. Då är det rött. Och den röda färgen i det fallet är symbolen för blod. Nämligen Stefan. Som dog martyrdöden för att han trodde på Jesus. Så det är därför det är rött på annandagen.
Så man kan säga att det är nog oftast som vanligt att mycket av det gör kommer antingen från religion, eller liksom mycket från religion och vad som har använts där i tradition så att säga.
Ja, när det gäller färger så tror jag det. Så tror jag faktiskt. Även om man efter reformationen då, så försvann ju mer och mer utav de liturgiska färgerna. Som är ju då lila och svart och vitt och rött och grönt och så. Men då försvann ju de. Och så kom de tillbaks så småningom på slutet på 1800-talet och man började med det här igen då. Och idag hittar vi ju det här, och ni går i kyrkorna idag så hittar ni ju de här färgkombinationerna. Så de färgerna är väldigt viktiga, för de symboliserar så otroligt mycket i det religiösa livet.
Det känns ju också som att om man inte tittar på religiösa, om man tittar på nutida traditioner. Man granar, de är gröna, man liksom har kanske referenser till naturen, liksom snö är vit och sådär, men som sagt, traditionsmässigt så är det nog mer religiösa ursprunget. Mm. Har vi fler färger som vi förknippar med julen?
Ja. Gul, tror jag.
Är det stjärnan då kanske?
Nej, det är snarare saffran. Mm. Exklusiv krydda. Och den här tråkiga vita bullen kunde man då krydda med saffran. Fast i början så hade man inte i saffran i själva bullen, utan man hade den ovanpå bullen och penslade så det blev gult. Men bullen kunde ju inte komma till förrän vi fick någonting att baka den i. Så innan dess så fanns inte bullen egentligen i den formen som vi ser den idag. Men den var också så att saffran är ju en exklusiv krydda. Så den får man ju liksom vara rädd om. Och det var ju inte alla som kunde använda det här. Jag menar, inte förrän kanske vi kom in på slutet på 1800-talet så blev saffransbullen, ska säga, var mans ägo.
Men den har funnits längre tid tillbaka ändå. Precis, saffran är ju, det är den gula. Ja. Mm. Men om man tänker på andra kryddor och bakverk och sådär, så pratar vi ju också om pepparkakor. Det är också väldigt mycket krydda i. Det är också någon gammal tradition. För där sitter ju mycket dofter och känsla kring julen hos väldigt många.
Ja, Maria, du blev ju alldeles lyrisk när du hörde vad pepparkakor kunde vara bra för.
Jag tyckte det var väldigt spännande inför dagens inspelning här när jag forskade lite kring pepparkakor. Och det var ju bra mot allt. Det var ju mot snuva och halsont och matsmältning och sömnen blev bättre. Och man blev gladare när man är friskare. Då blev man också snällare. Och därför så stod det att man kunde, då blev det liksom att ja, man blir snäll av att äta pepparkakor. Säger man ju idag. Ja. Och det är klart att man blir på bättre humör och man mår bättre. Och förut var det ju då peppar också i pepparkakorna som också var en dyr krydda. Hade man råd så hade man mycket peppar. Så de var ganska kryddstarka. Och att det också hjälpte till, hade många hälsofördelar. Så från början var det ju en medicinsk nästan kaka. Och nu för tiden känner man sig ju onyttig när man äter pepparkakor på jul. Och man, nej, jag ska inte ta en till. Men efter att ha läst det här, att den var så, att det var mycket hälsofördelar, så kanske man får omvärdera det lite grann.
Men ät inte för många, för du vet ju vad de säger. En pepparkaka blir man snäll av. Flera pepparkakor, vad blir man då? Då säger man att man faktiskt blir dum. Mm. Så att ta det försiktigt. Men det står ju inte hur ofta du ska äta pepparkakorna. Så äter du en pepparkaka i timman eller något sånt där, så blir det säkert bra.
Vi får se. Vi får se i nästa avsnitt om jag är snäll eller om jag är elak.
Ja, det ska bli intressant. Mm.
Okej, så pepparkakor har funnits länge och en hälsomässig koppling där, kan man säga. Det finns ju även andra kryddor som används ganska mycket, och det är ju till exempel då att sätta nejlikor i apelsiner eller pomerans. Handlar det också om, det kan ju inte handla om kanske någon hälsoeffekt då kanske, men mer en doft.
Dofteffekt skulle jag säga, och den tror jag är ganska gammal. Alltså det finns ju belägg på bilder från renässansen där kvinnor gick runt med just apelsiner som de hade stoppat kryddnejlikor i, därför stanken var så fruktansvärd. Då kan jag tänka mig att den var väldigt viktig även på 1700-talet när man kanske inte hade så mycket tvättande sig. Som de påstår ju att det stack något fruktansvärt i Versailles. Och att kvinnorna överhuvudtaget bara för, jag tror till och med kungen själv, överhuvudtaget för att stå ut, gick ständigt och sniffade på en apelsin med nejlikor i, som var linda med sidensnören.
Det är egentligen den äldre tidens sätt att rengöra luft eller dofta så att det doftar gott i rummet.
Ja. Det skulle jag skulle säga, precis som med allting annat. Vi vill liksom, allting som doftar illa eller smakar illa, ja, det döljer vi med någon liten krydda, så blir det bra. Ungefär samma sak som man gjorde med kanelen, som man använde då tidigt för att förbättra det renska vinet, för det var alldeles för dåligt. Och då hade man kanel i vinet och så blev det ganska mycket bättre, tyckte man. Prova får ni se. Köp lite dåligt vitt vin och sen så krydda med lite kanel och lite socker, så blir det alldeles utmärkt. Och då kommer vi, kanske vi närmar oss också så småningom glöggen och hela den biten. För den innehåller ju alla de här kryddorna som vi pratar om.
Där har vi ju en väldigt traditionstung doft också i glöggen. Såklart, så är det ju. Mm. Så kryddor är väldigt stor del av juldoft och smak kan man säga. Men formerna då, om vi nu lämnar kryddor och dess funktion för tillfället i alla fall. Formerna av dessa lussebullar och pepparkakor. Hur kommer det sig att vi har de här formerna vi har på dem?
Ja du, alltså när det gäller folkloristik så finns det ju hur många tolkningar egentligen som helst. En tolkning skulle vara att djävulen kom som i form av en katt och skulle slå barn. Eller kanske till och med dumma. Medan Jesus skulle komma och ta hand om barn i form av en bulle. Han delade ut bullar. Det är en grej som påstås komma från tyska uppfattningar. Och att Lusse inte har med Lucia då att göra, utan det har med Lucifer att göra. Som är då namnet på djävulen. Och därför så tog man till den gula färgen. Därför djävulen tycker inte om gult. Och då fick man saffransbullen. En tolkning.
Jag har ju tänkt att när det, ofta är det ju hjärtan och stjärnor på pepparkakor. Och då har jag bara tänkt att stjärnan är stjärnan som ledde de tre vise männen till Jesus. Och att ja, hjärta, det är ju, då har jag tänkt att det handlar om också religion. Att Jesus är ju alltså den kärlekens gud, den förlåtande guden. Om man tittar och jämför gamla nya testamentet så är ju Gamla testamentet mycket mer öga för öga, men det nya testamentet är alltså kärleksbudet. Då har jag tänkt så kring pepparkakor. Sen finns det ju andra, det finns ju julbockar och sådana saker också naturligtvis. Och vi har ju pratat om det tidigare många gånger att ofta blir det så att de hedniska traditionerna blandas när de kristna kommer, att man ofta tar över en hednisk högtid och säger att ja, men ni kan fortsätta fira midvinterblot eller vad ni nu gör de här dagarna. Men kan ni bara byta ut den här symbolen mot korset och det där mot det där. Och så, sen kan ni få ha fest och liksom dricka mjöd och ha det trevligt. Men ni byter ut de här grejerna så fasar man liksom in saker. Och då tänker jag mig också att en del saker är en blandning. Att mycket är från religionen och så är det vissa saker som ändå lever kvar som hänger med. Det här med julklappar och att julbocken och alltså det finns ju, men det har ju inget med Jesus att göra. Direkt kanske med att man med, alltså man har ju med gåvor att göra, de tre vise männen, den kopplingen kan man ju dra. Men just att det ska vara en bock eller något, ja.
Ja, men och det är inte så konstigt eftersom någon måste komma med gåvorna. Alltså en julklapp kan man ju klappa på dörren och slänga in och därmed så blev det en julklapp. Men som du säger, den hänger ju ihop med gåvorna från de tre vise männen. Det är ju där man har den, att man ska ge bort någonting. Och då är hjärtat, till exempel om man ger bort pepparkakshjärtan. Jag menar, man ger bort sitt hjärta till någon. Det är inte så underligt. Det är ju där man, det är ju där själen påstår sitta. Att, visst, mycket av de här grejerna tror jag absolut är att man blandar och ger. Det som passar en. Och så är det de som, jag menar, de som dominerar. Det är de som ser till att vi apar efter. Vi är ju lite flockdjur. Där, va? Så att, jag menar, som vi sa här innan, att man gifter sig i svart. Eftersom svart och vitt var de enda färgerna som fanns. För. Tills drottning Victoria fick för sig att hon skulle ha en vit klänning på sitt bröllop med prins Albert. Då helt plötsligt blev vitt en brudklänsel som alla skulle ha. Och så fort som möjligt då. Så man liksom, samhället har ju alltid tittat uppåt fast samtidigt också föraktat uppåt. Det är lite spännande. Vi försöker bli som de som är lite högre än oss, men vi tycker inte om dem. Om ni förstår vad jag menar. Och därutav att vi blandar och ger.
Ja, har vi några fler former eller dofter som vi traditionsenligt tänker på när det handlar om jul? Just nu kommer jag att tänka på julkulor som man hänger i granen eller överallt annars. De kanske är en av modernt påfund, men idag så har man ju en tanke på julkulor om man tänker sig på former.
Att dekorera granen, det tror jag, alltså det är ju ett påfund ifrån finfolket. Och sen har man ju skapat de här kulorna i alla möjliga fall. Det har ju ett tag varit väldigt populärt att ha isdroppar. Och sen skulle man helt plötsligt stoppa in domherrar, små fåglar i granarna. Så granen blev ju nästan överhängd med saker och ting. Från att från början var ett träd som man liksom tog in och satte ljus i. Och så kanske någon liten gelang. Eller vad man nu kunde åstadkomma. Så har vi ju liksom över, och det är väl det vi gör med de här fina högtiderna, att vi bara till slut överdränker den med alla möjliga saker. Och då ska det liksom inte bara vara 7 kakor, vi ska ha hur många kakor som helst. Och jag menar, titta på vårt smörgåsbord. Om vi ska ha någonting med massa mat på, så är det på julen. Då ska vi liksom ha våningar ibland, kunde man ha med och det. Frågan är, hänger det ihop med att man på gamla tider åt mat? Alltså kungarna hade liksom inte 1, 2, 3 rätter, utan de hade ju jättemånga. Jag menar, det berättas om att jag tror att Karl XI och Gustav hade, när han hade vunnit något slag nere i Polen, så bjöd han på middag på bara 64 rätter. Det är inte underligt på att han såg ut som ett hus när han så småningom syntes.
Men hade vi någon annan form eller doft som vi har missat att prata om här? Kanel har vi pratat om, saffran har vi pratat om, nejlikor.
Kardemumma har vi pratat om.
Kardemumma har vi nog inte pratat om.
Nej, kardemumman har vi inte pratat om. Den är ju jätteviktig. Den äter vi ju väldigt mycket till jul. Och jag tror faktiskt att vi och Orienten tillsammans står för hälften av världens konsumtion av kardemumma. Och kardemumma skulle man nog kunna kalla för ett afroditiskt litet krydda. Den påverkar nämligen mannen i den positiva riktningen, om man säger så.
Okej, ja. Det vi har kvar att titta på, som kanske inte hör varken med dofter eller... Vi pratar om ljud kring jul. Då pratade vi om, vad pratade vi om?
Vi pratade om bjällror.
Bjällror, ja.
Ja.
Såna här bjällror som man förknippar med, jag ser ju framför mig den här filmatiseringen när de åker till julottan, Astrid Lindgren och Emil i Lönneberga, och det är liksom snö och det är den här rännerhästen som drar, och så hör man liksom de här bjällrorna som rör sig i takt med att hästen travar. Det, och så bjälleklang då, den här sången givetvis. Det är ju väldigt mycket julljud för mig.
Det är julljud, jag håller med, absolut. Ja, men med den lilla avvikelsen kan jag säga, men avvikandet från dofter och former och kring jul, så tänkte jag att vi säger tack för i den här gången. I Kedjans trallpodd återkommer så småningom med nästa avsnitt med något nytt ämne. Tack för ikväll, ha det så bra.
Och god jul.
God jul också, ja.